Byordning och sockenstämma. Hösten 1677, under det skånska krigets värsta år, när röken från brinnande gårdar låg tät över Göingeskogarna och pålar med steglade snapphanar kantade landsvägarna, samlades byamännen i Broby för att tillsammans med de närmaste grannarna i socknen få en översyn över ollonskörden på utmarkerna. Det var en rustik idyll, en skärande kontrast till krigslarmet utanför byn, men det var sannerligen inte någon flykt från en bister verklighet. År efter år, 3 veckor före Mikaelidagen, möttes männen i byn till denna viktiga förrättning, och ingen fick hålla sig undan. På ollonskördens omfattning berodde det hur många svin varje byaman kunde hålla vid liv över vintern. Ytterst gällde det försörjningen av dem alla. En dålig ollonskörd betydde hunger framåt våren i de många husen längs bygatan. Ollonsynen var bara en av de många förrättningarna i byn. Byamannens liv var reglerat av förordningar som han tagit i arv från sina fäder och som han böjde sig för att hans och familjens existens var beroende av att de hölls vid makt. Husen och tegarna låg tätt och det fanns rika möjligheter till konflikter mellan de som var tillsammans ute i vångalag och ängalag. Frid och grannsämja var det ideal man strävade efter. Folket i Göinge kallade med ett vackert ord sina byordningar för grannalag. Det gällde att förekomma oenighet, att skydda den enskildes rätt, men också att slå vakt om samarbete på åkrar och ängar. Byordningarna som började skrivas ner under frihetstiden berättar om livet i vår äldsta samhällsform, men bykulturen var långt ifrån enhetlig eller stillastående. Den stod under ständigt inflytande från andra makter i samhället. I byordningarna spårar man reflexer från myndigheternas påbud, kyrkans lära och herrgårdens bruksformer. De ger i sin ofta knaggliga form viktiga uppgifter om hur byamännen tillägnade sig impulserna uppifrån. Det kollektiva uppträdandet från byamännens sida är ett genomgående tema i byordningarna. Citat, vi undertecknade, slutcitat, har ingått och samtyckt med varandra om ett grannabrev, citat, angående vår skog och mark, slutcitat. Någon opposition från enskilda byamän tolererades inte. Om någon är tvärt emot majoritetens åsikt, ska de icke förmå något i byalaget, heter det. En byordning förklarar, om någon ej vill gå med de andra, om han är till städes, böte 8 skilling. Bysamhället var ett manssamhälle. Det var männen som möttes och bestämde om ordningen i byn. En kvinna kunde visserligen möta upp om mannen var frånvarande, men det är ovisst om hon hade talan i männens lag. Barnen var bara till besvär för de fridstiftande männen. Mannen var ansvarig för familjens förseelser. Om barnen gjorde ofred på ärtlanden skulle husfadern betala för dem. En ålderman skulle ansvara för ordningen och tuta i en lur när han ville samla grannarna till överläggning. Hans skyldigheter var många. Han skulle med täta mellanrum inspektera alla skorstenar i byn och se till att ingen rökte i uthusen. Han skulle svara för inköpet av en duglig tjur som kunde följa korna åt och övervaka att alla gärdsgårdar var hela så att ingen kreatur kom in på åkrarna. Alla var skyldiga att lyda honom. Om någon var så obetänksam att han vid stämman föll åldermannen i talet med oanständiga ord, skulle han genast böta 2 daler silvermynt till inköp av öl eller brännvin, citat, vilket nyttjas samfällt till byalaget, slutcitat. För att rätt förstå de många bestämmelserna i dessa byordningar måste man känna till den värld av nöd och oviss framtid i vilken byamannen levde. Man kan le åt formuleringen i en byordning. Citat. Höns är och sådana ting som icke allenast om våren utan och om sommaren då säden är något uppvuxen göra stor skada. Och svinen är och de skadligaste kreatur för ängsvallen och betesmarken. Slutcitat. För att nu inte tala om gäss och lösa hundar. För byamannen var dessa kreatur ett hot mot hans tillvaro. Kornet och gräset som spirade på marken var framtiden, den bräckliga muren mellan honom och nöden. Grannarnas hjälp var ett livsvillkor för den enskilde och naturligtvis främst då han var sjuk. Aldrig talar byordningen mera grannsämjans och kyrkans språk än i föreskrifterna om de sjuka i byn. Om någon av grannarna skulle nedläggas av sjukdom, säger en av dem, vid den tid säd och hö skall bärgas, och han själv icke förmår hösta sina åkrar eller ängar, skola grannarna vara förpliktigade att hjälpa honom att hösta. Sådan var grannlagen, och den vittnar om att den gamla byn var ett kultursamhälle väl värt att studera även av moderna människor. Ännu äldre än byalaget var sockenstämman, som var en skapelse av medeltidens kyrka. Sockenstämman var det första stormötet och grunden till vår moderna demokrati. Samtliga bönder i församlingen måste infinna sig och alla hade rösträtt vid stämman. Också torpare, drängar och inhysefolk borde komma dit. De skulle höra vad bönderna beslutade eftersom de måste vara med och bära bördorna. Stämman antog en hel del ordningsregler som gällde alla i församlingen och därför var det naturligt att också kvinnor och barn följde med förhandlingarna. Det var bara en sak som krävdes av kvinnorna och barnen, att de höll tyst och inte störde männen i deras visa tal. De skulle, som det står i ett protokoll från Tuna socken i Uppland 1670. I socken stämman tiga still och icke tala utan att det var där något tillfrågandes. Ordföranden i sockenstämman var kyrkoherden. Hans trogna stöd var de båda kyrkvärdarna och sexmännen, socknens förtroendemän. Alla, citat, med pastor sittandes kring bordet i sockenstugan, citat. Stor respekt visade man också härskapen i församlingen, de adliga godsägarna och deras fruar. De fick också slå sig ner vid bordet om det fanns plats. Majoritetens beslut gällde, om någon var frånvarande var han skyldig att böja sig för de andras mening. Alla ärenden var väl förberedda av männen kring bordet. Kyrkoherden hade stora möjligheter att med sin auktoritet leda sin jord i den riktning han önskade. Årets viktigaste stämma var den då kyrkans räkenskaper granskades och kyrkvärdarna tillsattes. Deras syssla går tillbaka till tidig medeltid. De representerar Sveriges äldsta ämbete, jämngammalt med kyrkan själv. De var kyrkans kassörer och den kyrka de vårdade var deras och sockenbornas. Till de mål sockenstämman hade att handlägga hörde också skolan och fattigvården. Ännu under 1700-talet var det klent beställt med läskunskaperna i socknarna. De föräldrar som var läskunniga lärde sina barn att läsa i bok och klockaren kunde vid behov ingripa. Fattiga och föräldralösa barn kunde få ABC-böcker, katekeser och psalmböcker, de enda undervisningsmedlen, genom fattigkassans försorg. Då och då fick socknen hjälp av kringvandrande skolpojkar. Det hände också att en indelt soldat eller hantverkare åtog sig att bli skollärare. Kraven på dem var inte så stora. De skulle läsa rent i bok och kunna något skriva och räkna. Deras villkor var inte heller särskilt lysande. Kost, logi och ett par skilling per barn och vecka. Det är den svenska fattigdomen som sockenstämmans protokoll handlar om.